Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Expressens mediepodd är tillbaka med mig, Karin Olsson, som är kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och jag är redaktionschef.
Magnus, jag tänkte i morse på en grej som PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri, entusiastiskt sa till mig för några år sedan om vår samhällsjournalistik.
Vad då?
Han sa så här: Expressen har uppfunnit en ny genre, man säger som det är.
Jaha, det är ju en toppgenre. Den har vi ju hållit på med i ganska många år, vill jag hävda.
Ja, det var lite pikant formulerat kanske, men passar ändå rätt bra till det som hände häromdagen. För Mikael Syrén på GT, Expressens västsvenska edition, han hade gjort en undersökning av långtidsarbetslösheten och då tagit fram statistik om vilka nationaliteter som är hårdast drabbade. Det visar sig då att hälften av de 190 000 långtidsarbetslösa är personer födda utanför Europa, som Somalia, Eritrea och Syrien. Och det är ett otroligt nyanserat reportage med fakta, med hjärta, med människor som berättar om hindren för att komma in på arbetsmarknaden. Många nyanser i det här reportaget. Men då händer ju någonting lite speciellt.
Ja, Eva Nordmarks pressekreterare hörde av sig dagen efter publiceringen. Det här var ju en stor...
Arbetsmarknadsministern alltså.
Ja, precis. Det var en stor sak på våran sajt. Och han hade ju synpunkter på reportaget, kan man säga, Karin.
Ja, han skrev att i ett sms då till reportern direkt, va?
Jag tror att det kom till Mikael Syrén, och sen har det då uppmärksammats av chefredaktören på GT, Christer Delmorsantaff.
Just det, och pressekreteraren skrev att reportaget är bra, citat, trots att det är Expressen, men också att vi, citat, flörtar med SD. Och när då Mikael Syrén ställer en motfråga i det här ministerns åsikter, då vände den här Max Nej, som pressekreteraren heter, plötsligt och sa plötsligt att han inte hade läst reportaget och att han inte längre tyckte som han skrev.
Ja, egentligen är det ju bara ett klantigt agerande av en pressekreterare, men det här har ju slagit an enormt, och vad jättemånga tänker nu är ju att det finns en slags wink-wink mellan politikerna och medierna om att inte ta upp en massa problem för att det kan spela SD i händerna. Och det är ju naturligtvis otroligt problematiskt, framförallt för politikerna, men också för medierna. Och det här kommer ju samma vecka som Jens Ganman. Vet du vem Jens Ganman är, Karin?
Årets svensk.
Enligt Fokus i alla fall, här om året. Han slog igenom 2018, tror jag det var. Då hade han ju den här, det var en slags svensk taxi driver skildring vart han gick med en väktare i parkeringshus och underjorden i Stockholm City med en väktare och en hund, och jag tror han, hunden kallade dem griseknoen, och fick man följa den här väktaren, hur han såg allt det här, all den här skiten som allting hade utvecklats till och som ingen då ovan jord, åtminstone i etablissemanget ovan jord, särskilt inte på...
Det var ett suggestivt reportage. Men nu kanske Ganman är mer känd för sina så här tårtdiagram av någon slags samhällssatir då, som brukar visas i Svenska Nyheter bland annat.
Ja, men jag tror att den publicering som kom där 2018, det blir liksom ungefär som jag tänkte, A Clockwork Orange kan vara för en fotbollshuligan, att ja, men folk verkligen känner in det där, en viss grupp som kanske gått från, säg, Socialdemokraterna till SD de senaste åren, kände att det här har etablerat medier väg att visa upp, och Ganman tog då ner oss och visade skiten, så att säga. Och den här veckan, samtidigt som den här pressekreteraren då vänder sig till reportern och tycker att varför spelar ni SD i händerna genom att berätta om statistik om långtidsarbetslöshet och de här skakande historierna om människor som i 8 år har varit utanför. Det som man tycker är jättesynd om de här människorna, blir ju och bara känner jätteupprörd och känner att nu har journalistiken gjort jobbet. Då hade ju Ganman den här veckan en ny publicering som då handlade om att han intervjuat 3 public service-medarbetare anonymt då, på Sveriges Radio, SVT tror jag. Och hela den publiceringen gick ut på att det mörkas. och någon känd programledare är så liksom tyngd över den här mörkan att hon måste skåpsupa typ, och att alla tekniker och alla vanliga människor på public service, de röstar på SD. Och då tänker jag så här att när pressekreteraren säger så här, och samtidigt så kommer Garnmans då artikel igen om mörkandet, så spelar det ju verkligen i händerna på de så kallade sanningssägarna då, som då ska berätta hur det egentligen förhåller sig. Och det är därför jag tror att det är en jättefara med hur pressekreteraren beter sig.
Ja, väldigt olyckligt. Jag hoppas att det inte är representativt för pressekreteraren hos andra ministrar. Nu ska vi säga välkommen till mediefenomenet Jan Emanuel Johansson. Idag är riskkapitalist, fristående kolumnist på GP:s ledarsida, bilrecensent på Bulletin och sist men inte minst socialdemokrat i citat intern opposition. Hej, tack för att du vill komma.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma.
Hur går det egentligen med ditt och Hanif Balis motorprogram på Bulletin? Har ni fått ut något avsnitt eller?
Nej, vi är ju bägge ganska lata och vi har ju lagt över då innehållet på andra. Vi ska ju liksom inte vara de som bygger upp programmet utan ska vara programledare. Så jag sitter passivt och väntar att de ska komma och ge mig alla de bra idéerna som jag bara kan åka utföra.
Men du har kvar körkortet i alla fall, till skillnad från Hanif.
Hanif har fått tillbaka det.
Ja.
Det Karin glömde i sin beskrivning är att du är en fullt legitim partiledarkandidat för Socialdemokraterna enligt Aftonbladet, som i söndags kväll pushade ut i sin huvudkategori, tror jag. Jan Emanuel Johansson, jag kandiderar som partiledare för Socialdemokraterna.
Då måste jag korrigera dig och säga att det var Expressen som var ute med den uppgiften först.
Precis, det var en liten skillnad med artiklarna, för Expressen publicerade ju först, det gillar vi ju. Mm. Då tyckte jag att vi hade en artikel om mediafenomenet Jan Emanuel Johansson, som i en podd hade fått frågan, vill du bli partiledare för S? Och vi fångade upp det här och du sa själv att det var ett hypotetiskt resonemang, för det kommer inte bli så här. Mm. Och sen gick det 6 dagar och sen på söndag kväll, Sveriges största sajt, som de fortfarande är, pushar alltså ut det här att Jan Emanuel Johansson kandiderar som en då riktig nyhet. Och det följs nu upp i Aftonbladet också någon dag senare med ett slags valmanifest, eller vad ska man kalla det?
På debattsidan. Vad är det med dig, tror du, som gör att du har den här plattformen?
Om jag ska få tolka det själv, då gör man det ju alltid i någon form av positiv romantisering av sig själv, så skulle det väl vara att jag försöker säga på riktigt det jag tycker. Inte göra om det utefter vad jag borde tycka. Även när jag förstår att det jag säger nu kommer nog inte bli något vidare, så säger jag det ändå, för att jag tycker man ska vara hederlig mot sig själv, om inte annat.
Vår debattchef på Expressen, Per Zettermark, har berättat för mig att du är ett slags klickmonster, för att använda ett lite daterat språkbruk, att det är väldigt många som vill läsa debattinlägg då, som han har tagit in nu och då. Och du har ju en lång historia i offentligheten. Du vann Robinson 2001 och har gjort ett namn som välfärdsentreprenör. Och du berättade för mig när vi gick upp här till poddstudion att du har haft en och annan beef med Expressen genom åren.
Ja, det kan man lugnt säga. Vi har ju varit väldigt... Ja, men först och främst måste man se till vad är en relation mellan en individ och en tidning. Ja, och om individen vill någonting, har ett budskap att sända, så är det ju en form av ömsesidigt utnyttjande. Jag behöver er och ni behöver mig. Och vid tillfällen så särskilt då när jag var i början, när man liksom inte hade hunnit bli paj än, om man ska se det så. Så då blev man ju ledsen på riktigt. När man pratade med någon och så tyckte man hade en bra surr. Och att det kändes som att man kunde vara ärlig. Och sen så fick man någonting så här riktigt jobbigt i ryggen. När man liksom har gjort tolkningar på en, så man bara känner att det där är ju faktiskt inte sant. Och då var det, vi struntade ju att nämna namn för det är lite taskigt. Men han skrev om mig i sin bok sen, hur som haver. Då blev jag väldigt, väldigt arg helt enkelt. Och då gjorde jag som... Jag tänkte att då var en jättebra idé, så jag gick in, för då fanns det inga snurrdörrar och vakter, och då såg folk på redaktionen att den där, han verkar ju jättearg, han ska nog inte träffa journalisten. Och det var väl lika bra, måste jag väl så här i efterhand säga. Men han har slutat och nu har ni ju tagit in andra som följer hans tradition av helt värdelös journalistik, och jag vill säga att ni har jättemånga bra journalister, men ni har åtminstone en som är så pass dålig så man får nästan så här, tårna hänger rakt ner när man tänker på honom.
Berättande som berör är ju Expressens paroll, och kan du beröra på olika sätt uppenbarligen. Men jag vill hävda att vi behöver varandra lite mindre än vad vi gjorde förr, för att Expressen skriver ju inte jättemycket om dig längre, som när du var med Robinson på tidigt 2000-tal, och då var du ju flitigt förekommande. Nu har du dina egna sociala medieplattformar. Du har över 100 000 på Instagram, gissar jag, kanske flera 100 000 till och med.
Knappt 200.
Vi har ju så mycket annat att skriva om också. Det är ju inte så att Jan Emanuel dag ut uttalar sig om...
Nu blev jag precis kränkt. Jag vet inte om jag kan sitta kvar eller.
Nej, men Ola Spännar, för detta Centern, hävdade ju häromdagen att Jan Emanuel är kvällstidningens nya Bert Karlsson, som får uttala sig om ditt och datt så fort man vill ha klick.
Vem var det, sa du?
Ola Spännar heter han. Jag förstår om du inte vet vem det är, men det är en för detta Centern-profil. Ja. Men det skillnad med Bert då och med dig förr, det var ju att Bert fick komma till tal som en massa olika saker, blev det Nydemokrati slog igenom, så var det ju Expressen, Aftonbladet, och så Efter tre hette radioprogrammet. Var man med där så var det allting. Men nu når ju ni ut på så många andra olika sätt, och vår politikredaktion jobbar ju inte med utspel från enskilda personer utanför partierna, utan de åker ju runt i Sverige och gör reportage och perspektiv och många olika håll. Ser du dig som att du seriöst skulle kunna bli partiledare hos Socialdemokraterna?
Självklart så är det en fullständig omöjlighet för mig att bli partiledare utifrån det sättet som partiledare väljs. Men min vision är inte att bli kompis med de som ska rösta på kongressen, utan min vision är att på riktigt försöka påverka samhällsutvecklingen och därmed mitt parti, som har slutat vara socialdemokrater. Och det är för mig en stor sorg. Tycker man någonting så försöker man göra någonting åt det. Och genom att synas och lägga fram den kritiken som jag tycker är berättigad, så kan man också förändra. Jag tror på att människor kan förändra.
Men du sa faktiskt i Aftonbladet att hade det här varit i USA, om man kunde göra som när man vill bli president där, då hade det inte varit omöjligt.
Nej, men med risken för att ha en överdimensionerad självbild, så där kan du ju gå in och påverka på helt andra sätt.
Du nämnde ju Per Albin här i ditt partiledarmanifest i AB Debatt, och det finns ju ett parti som har pratat väldigt mycket om Per Albin Hansson, en partiledare som har pratat väldigt mycket om Per Albin Hansson, och det är den frågan som återkommer lite till dig. Är det S eller är det SD som du står närmast?
Det är nästan lite lustifikation att ställa frågan på det sättet, med tanke på att de hänvisar till en gammal partiledare i mitt parti. Och här har ju Sverigedemokraterna på ett mycket skickligt sätt tagit de delarna ifrån socialdemokratin som är bra. Alltså, det går ju inte att sticka under stol med att mitt parti såklart tittar med avund mot Sverigedemokraterna när de ser hur de växer fram som en folkrörelse. När min partiledare var i Norrtälje och pratade, så kom det busslast efter busslast med ombudsmän och betalda partimänniskor och viftade med sina liksom förtryckta skyltar. När Jimmy Åkesson kom till samma ställe med mycket kortare varsel, så blev det en form av folkfest med vanliga folk som grillar korv, dricker burköl och tjoar och kimmar. Och då kan man tycka, men titta det där white trashet som sitter där på sina smutsiga filtar och dricker sin burköl. Vad är det? De där har låg utbildning. Men man är äcklig när man tänker så. Utan man ska förstå att de som samlar de vanliga, det är där man ska vara. Och att Sverigedemokraterna tagit av Socialdemokraterna och lyfter fram Per Albins tankar. Det hade varit oklokt att inte göra det. Det är inte så att andra partier inte stjäl av varandra.
En viktig ingrediens för SD har ju varit kritiken mot de traditionella medierna. Och det ser vi nämnde Trump här tidigare med fake news. Och det är ju verkligen en slags stomme i de här högerpopulistiska rörelserna, att, att man talar om systemmedia och journalister som fuskar, och du har redan hunnit med här och förelämpa två av Expressens journalister.
Mm, jag är mycket tacksam för det, tack.
men kör du lika hårt med det här med liksom fake news och sånt?
Nej, absolut inte. Jag, alltså verkligen inte. Däremot så är jag väldigt tydlig med när man, alltså, att människor bär en övertygelse, att människor tycker någonting, att du skulle kunna klä av dig din egen identitet i professionen, så professionell finns ingen människa. Däremot, ljug inte. Far inte med osanning, säg inte till den personen att, som du ska intervjua, om det här ska den här intervjun handla, det här är intentionen. Och så visar det sig att man hade en helt annan agenda. Det är dåligt. Och det är det de här två journalisterna har gjort. Och så ska man inte göra. Det är ju oproffsigt och dåligt.
Vilka journalister tycker du är bra? Finns det journalister på svenska tidningar? Gärna namn.
Det finns jättemånga. Ni har en som är oerhört skicklig som jag träffade och gjorde. Men jag har ju någon form av namnafasi. Du fick ju hjälpa mig med de här kamraterna som jag inte tyckte om heller. Men han gjorde ett stort och brett. Kan heta...
Robert Börjesson.
Vi hade med varandra att göra, så höll på i säkert 2 dagar.
Karin nämnde Trump här, och det finns ju en hel del likheter. Och, ni har båda vunnit docusåpor, ni har båda starka egna plattformar, han hade Twitter, du har Instagram och en del annat. Ni blir båda jättelyssnade till av en grupp som kanske känner sig som lite outsider, sedda ner på. Han blev president. Så jag återkommer ändå till detta.
Det var det som var skillnaden. Ja. Nej, men grejen är att jag, återigen, det är väl en sån här sak som man inte ska varken tycka eller säga. Men jag tycker inte att Trump gjorde ett dåligt jobb. Jag tycker att han var en klantskall i sitt sätt att uttrycka sig. Men jag tror också att han var medveten om det. Så han gjorde saker medvetet för att liksom också kunna styra media. För han visste vilka han försökte tilltala med sitt tilltal. Men ser man det rent objektivt på vad han gjorde politiskt, så tycker jag det var inte dåligt.
Det här är ju ändå en mediapodd nu också. Jag tycker ändå att det är lite intressant hur Expressen har behandlat den här Jan Emanuel-nyheten som vi pratade om tidigare. Och vi brukar inte hålla på med internt käbbel i den här podden. Och pratar vi om Aftonbladet så brukar vi oftast berömma dem. Bland annat Jonna Sima, som ofta kommer väl ur den här podden.
Men jag tycker
det här säger en del om var bevakningen är just nu. Den pushen de hade där Aftonbladet på söndag kväll, att det här var en seriös nyhet. Det tycker jag är intressant att Aftonbladet skickar ut den så. För de har ju tagit bort sina politikreportrar. Annette Holmqvist började på Göteborgs-Posten. I veckan såg jag att Per Karlsson var på Svenska Dagbladet. De tog bort de ämnesreportrarna. Och är ju mer nu en klassisk tabloid, Aftonbladet. Och har ju också bra trafikframgångar. Och det är mycket händelsenyheter. Och man är kanske lite klatschigare.
Har vi blivit för präktiga? Vi missade ju hela Jan Emanuel-hypen.
Nej, men Jan Emanuel påtalade själv att vi berättade det här först, 6 dagar före. Men vi skrev den på ett helt annat sätt. Att det här kommer inte att hända, samtidigt som nu Aftonbladet dånar på här att du är kanske nästa S-ledare. Om man läser Aftonbladet kan man få den bilden. Det är den enda de har pushat ut. Det är ungefär som att Thomas Enroth kandiderar.
Det är ju att... Snälla, inte den jämförelsen. Men däremot så är det ju väldigt många som har tagit det så. Alltså, jag har ju
största tidning.
Nej, men jag har ju en omöjlighet att kunna svara på meddelanden, och de mejl som även andra hjälper mig med är ju översvämmade av människor som skriver. Och det var en ganska rolig sak att, som nu i Norrtelje Tidning, så gjorde de en grej, och där hade de, då ringde de runt till Socialdemokraterna frågade om det hade kommit in några nomineringar. För då sa jag till den här reportern att jag vet att det kommit in hundratals mejl. Men det är ju förstås, det är inte av ombudet, utan det är vanliga folk som skriver in. Och då ringde de till några ombudsmän och frågade och sa, nej, just ombuden hade inte mejlat. Men jag vet ju att det är bökigt för partiet. Och partiet har till och med åtminstone 3 stycken automatsvar bara gällande mig på de mejlen som kommer in.
Vad står det om?
Om Jan Emanuel vill vara aktiv i partiet igen, så är det ingenting som hindrar honom. Ungefär det står. Och då kan det vara människor, för jag får ju kopior på deras brev, som lägger ut texten, alltså, om berättar om uppväxt, om deras motgångar. Det kan vara så här hjärtskärande berättelser. Och så får de ett svar. Vill Jan Emanuel återkomma till partiet, så är han välkommen. Och jag tycker väl att Ja, det är inte så stort av partiet att göra så.
Men Karin, våra reportrar Thomas Nordenskjöld och Helena Gissén, de har gått på djupet här, tagit reda på vilket stöd Magdalena Andersson har i olika distrikt.
Ja, jag slutar skrit nu, Magnus. Jag orkar inte höra mer.
Du vill ha lite tydligare. Kan det bli Jan Emanuel ändå?
Vi vet att de är fantastiska. Nej, men jag bara menar, jag tyckte den här debattartikeln som du skrev, Jan Emanuel, var spännande och har väl sin plats på en kvällstidningsdebattsida som också jobba med stora kontraster och har olika typer av inlägg, så att det är klart att vi skulle kunna ha haft den. Däremot så ska man kanske skriva en nyhet om en, liksom, vad ska man säga, en kandidatur som kanske är mer ett debattinlägg än faktiskt någonting på riktigt. Det måste man ha viss tonalitet när man skriver, självklart, så att man inte bedrar läsarna eller så det håller jag verkligen med om. Men på tal om Aftonbladet så skrev ju deras kulturskribent Erik Rosén på nationaldagen i år att Sverige borde resa en staty över dig, Jan Emanuel, för att du är det svenskaste vi har. Och att du då skulle symbolisera att vi alla gett upp alla tankar om solidaritet och jämlikhet och spela spelet som det är riggat. Han skrev så här i sin text: allt på Jan Emanuels bankkonto är pengar inom ramarna för det system vi har byggt upp. Och jag är som han, du också. Vi har bara lite mindre to show for it. Han har bara lite större muskler, finansiellt och fysiskt. Läste du den här texten på Aftonbladets kultursida?
När du säger det så jag minns ju åtminstone överskriften. Jag la ut den sen och sa tack så mycket. Och så gjorde jag en omröstning om vilka som vill att det ska byggas en stor staty över mig. Och raljerade lite över den. Och det som han avslutar med är att jag har större muskler än honom, det kan jag säga, det har även du och nu tjejen här inne. Så det tyckte jag inte var så svårt att ha. Men jag förstår han vill ju kunna hitta någonting att ta avstamp på. Alla människor söker en fiende. Och hittar man då en fiende som man också har mätt klicken på, som man kan liksom studsa ifrån för att få de här klicken, ja, det är väl så kan man ju föra journalistik, eller det är så som han skriver. Och jag bjuder på det, det gör mig ju verkligen ingenting. Ja, ungefär så.
I 22 år nu sedan Robinson har du hållit dig i rampljuset och nu till och med då partiledarkandidat enligt Aftonbladet för Socialdemokraterna. Och tänk alla de andra som varit med i Robinson genom åren som har kommit in, fått sina 15 minuter av, eller 5 minuter, eller en säsong i bästa fall av fame. Du måste ju vara otroligt skicklig på att manövrera med medier och mot publiken.
Jag vill tro att det ligger på en annan, att det är någonting annat. När jag gick med i Robinson så hade jag en idé. Jag skulle stjäla det massmediala rampljuset för att sätta det på politiska frågor. Jag hade en personlig kampanj, alltså en personkampanj till riksdagen, och jag behövde utnyttja media för jag hade inte pengar för att göra en egen kampanj. Och det föll ut väl. Medielandskapet har förändrats. Jag har däremot inte förändrats. Jag har exakt samma politiska frågor, samma visioner. Det politiska landskapet har förändrats. Jag skulle säga att det är inte jag som har överlevt som någon form av massmedialt fenomen. Men däremot min övertygelse finns det flera som bär, men för få människor som lyfter fram.
Du säger din övertygelse. Jag har en teori också att det finns en lockelse i uppmärksamheten. Och vi hade ju Dominika Peczynski som gäst här för några avsnitt sedan. Och när hon var liten så hamnade hon på första sidor och löpsedel på Expressen genom att man kämpade för att hennes familj skulle vara kvar i Sverige. Och vi kan ta sig Johan T. Lindvall, en känd journalist. När han var liten så var hans pappa alltid med i tidningen. Han var den kända prästen Bengt Lindvall som red in på en åsna i kyrkan i Vetlanda.
Wow,
och sen när han var hotad så då var det så här rubriker: Bengt Lindvall tar med sig pistolen i predikstolen för att skydda sig. Och så här.
Helt plötsligt har jag en favoritpräst.
Han finns tyvärr inte med oss längre. Men då tänkte jag att Johan T. Lindvall har ju som journalist ibland velat synas själv, kan man säga. Och då säger jag, du var ju en av deltagarna på de här värstingseglatserna som tonåring redan. Var du till Västindien eller vart var du?
Nej, det var ingen som kom till Västindien, utan den som kom längst kom väl till Gran Canaria. Och de flesta av oss, det blev ju väldigt mycket tokigheter på de här resorna och de var väl inte helt genomtänkta, men ja, jag var med.
Och då tänker jag att du hamnade ju åtminstone det du var en del av på löpsedlarna och att du fick liksom smaka på den här uppmärksamhetsdrogen som ung och att det kan vara en del att du under 22 år kan hålla dig kvar.
Jag tror att uppmärksamheten är en av våra mest grundläggande överlevnadsinstinkter. De barnen som inte får sin mammas uppmärksamhet, ska det hårdra det så dör de. Sen är det ju olika mycket hos oss, alltså hur mycket man vill synas. Människan vill helst av allt bli älskad och sen i brist därpå uppskattad och i brist därpå hatad och föraktad. För ingenting skyr själen mer än att typ inte synas. Kanske den sämsta sättet att försöka citera någonsin.
Men
ni hänger med i alla fall. Och så tror jag vi alla fungerar, mer eller mindre. Och självklart så bor en narcissist i mig också. Alltså, annars hade jag ju duckat hela tiden. Men jag vill ju för min egen skull åtminstone tro att det är annat som driver mig.
Du har ju pratat här om folklighet, det är där de vanliga människorna samlas, det är där den politiska framgången är. Om du nu skulle liksom ge traditionella medier något slags råd hur man då inte ska alienera sig från då, citat, vanligt folk, vad tycker du att vi borde tänka på?
Nej, men ni har inte alienerat er för, visst, ni har säkerligen någon skrev, så håller man sig på kulturen, det är klart att man är jätteduktig på att alienera sig på kultursidor för man skriver till en minoritet. Men om man ska se till tidningarnas generellt så är det ju precis där. Ni har ju svart bälte i att känna till och fram till vad den vanliga människan vill ha, för att det är där ni tjänar pengar. Så där har jag nog ingenting alls, snarare jag, att lära av er.
Erik Aronsson på Twitter, som till vardags är pressekreterare på STIM, han twittrade så roligt häromdagen om en Instagram-bild med dig, Jan Emanuel, och dina kompisar på en jott. Och det här är en bild som har blivit viral. Och den här Erik Aronsson, han skrev så här: man återvänder ju till den här bilden ibland. Betrakta alla små detaljer som i en bok av Sven Nordqvist. Och sen Nordqvist är ju han som ritar Petsen och Findus. Och jag kände verkligen igen med den där känslan, för den här bilden kan man ju inte säga sig mätt på. Ni har alla en liknande stil med skägg och stora muskler och snirkliga tatueringar och badkläder och strumpor och handdukar med massa mönster. Kan du inte bara säga vad är det här för bild och vad är det här för gäng?
Nej, men det är vänner till mig. I det här fallet så är det en jättegod vän som heter Dacke Savic som har ett eget klädmärke. Apropå Narcissus, han har bilder.
Så alltså, det är där kläderna kommer från alltså?
Ja, så alla bilderna på handdukar och strumpor är oftast bilder på honom själv när han springer runt och äter glass eller någonting liknande. Och det säljer jättebra. Men hur som haver så då tyckte vi att det var lite kul att sätta på oss hans strumpor när vi ändå var ute. Och det blev ju en rolig bild.
Ja, det måste man säga.
Det blev också mest läst igår kväll på Expressen, för vi gjorde ju en artikel om snacket om bilden. Och då kan jag glädja dig då med att du var mest klickad.
Ja, det var skönt, annars hade jag återigen blivit kränkt. Det är ju också det är någonting nästan lite homoerotiskt över bilden. Jag tror att det är många som ramlar in på det. Och...
Om du inte då blir partiledare för Socialdemokraterna, vem skulle du föredra?
Jag höll på att säga, jag hoppas att kunna klara min försörjning även med att få jobbet. Men vem jag skulle hoppas på? Ponera då att vi får vår finansminister som statsminister.
Magdalena Andersson.
Då kommer kvinnoförbundet och deras identitetspolitiska tänk funka och säga, nu fick vi en kvinna. Jättebra. Kul för er. Men om kvinnan säger exakt samma sak som mannen, vem bryr sig om det är en kille eller tjej? Det är ungefär lika intressant som om någon är ljus eller mörk. Det är bara så här nonsenstråkigt bara.
Men har du ett namn? Eller så att det inombords egentligen bara finns ett namn för dig?
Nej, det finns ju, jag lyfter fram till exempel Jimmy Jansson som jag skulle säga är, där borde man kunna hämta. Det är ju kommunalråd, alla ser att han har funkat länge. Sen finns det en tjej som heter Arias, tror jag, i efternamn. som också har varit, hon är ordförande för någon S-förening som också har varit ganska stöddig i debatten som jag uppskattar. Jag tror att tro att rörelsen som fortfarande, även om den har dött i hisklig takt de senaste åren, så klart att det finns människor att ta av. Att stirra sig blind på de ministrar som faktiskt varit en del av det som inte har blivit bra. Det borde väl inte vara speciellt smart. Ska vi fortsätta köra Miljöparti och Centerpartipolitiken? Fine, ta någon minister. Men om vi tror att vi kanske ska börja vara sossar igen, då tror jag nog att vi behöver göra annorlunda.
Men du, jag tror att vi ska säga tack, Jan Emanuel, för att du kom hit och diskuterade medier och politik med oss i Lägg ut.
Ja, och jag är ju väldigt tacksam över att få komma in i finrummen och känna det, för det här är ändå kultur, eller hur?
Ja, jag är kulturchef och Magnus är ju då nyhetsbossen. Och du
är
kultur-
jag är relationschef då, så att jag ansvarar
för det. Så jag känner ändå att nu jag är lite kulturelitskille just nu. Då.
Och har du synpunkter så är det ju bara ringa för du tänkt dyka upp nästa gång.
Ja, det gör jag. Det är så bökigt med spärren.
Flera spärrar för på tala.
Flera, ja, så är det.
Ja, det har hänt lite med skalskyddet sen Robinson var stort.
Mm. Så Tack så mycket.
Tack själva.
Debatten om Carina Bergfeldt går ju fortfarande varm, och nu är det UG-gänget i Göteborg som är sura för att hon inte svarade på frågor i P1-programmet Medierna, för att hon då, citat, var superupptagen och föräldraledig. Men sen gick hon nästa dag då på Kristallen och tog emot sitt fina pris för bästa kvinnliga programledare.
Det föll inte god jord hos Uppdrag granskningsredaktionen.
Verkligen inte, och göteborgarna, de är ju särskilt tuffa med sånt där, får man säga. Men det här med liksom insamlingen som Bergfeldt gjorde till Svenska Afghanistan-kommittén. Alltså för oss privata medier så är ju det där lite vardagsmat, va? Kanske särskilt för kvällstidningar. Men det kanske har blivit lite glesare senaste åren med insamlingar och kampanjer och sånt som ändå har förknippats ganska tätt med kvällstidningsgenren.
Jag tycker det är jättestor skillnad. Expressen har ju haft både UNICEF och Röda Korset som partners i en massa olika insamlingar inom åren, och vi kan fortfarande hänvisa till att det finns insamlingar, men det är inte alls på samma sätt som tidigare när det blev, vi kunde ha hela första sidan på jordbävning i Haiti, en krona av köpt tidning går direkt till Röda Korset.
Ja, inte det är lite synd, det borde vi inte ha haft någonting nu, någon insamling till Afghanistans kvinnor och barn när talibanerna kommer och tar över.
Ja, det är det som då Carina Bergfeldt för detta Aftonbladet profil gör då, skolad i den andan, och att man känner empati och man ska göra någonting. Men det, vi jobbar ju mer med att vi granskar, vi berättar och sen upp till politiker och andra att agera. Och förr i tiden så fanns det ju bara tidningar och tv-kanaler och insamlingsgalor. Då var ju det den enda vägen. Jag tycker inte tidningarna behöver ha den rollen längre.
Jag tycker nog så här, Expressen, vi är ju en tidning med en politisk färg, vi är en liberal tidning och vi står faktiskt för en rad värderingar. Och det är klart att vi ska göra opartisk nyhetsjournalistik. Men jag tycker inte det hindrar att vi liksom ibland manifesterar våra värderingar i praktisk handling ibland till och med, eller i kampanjer. Jag demonstrerar ju regelbundet, oftast för Gui Minhai, men också ibland för David Isaak. För någon vecka sedan talade jag vid Plattan för frihet i Belarus. Jag tycker Expressen gjort fantastiska kampanjer många gånger genom åren.
Jag håller med kring frågor som inte får glömmas, men däremot att starta en kampanj nu, stoppa gängen, det känns ju inte 2021, utan då vill vi mer skildra hur uppstår gängen, vilka är med i gängen, vilka incitamenten, vad är det som händer, och ge så mycket information man bara kan.
Men kommer du ihåg den här kampanjen som Expressen hade förra åren, sänk skatten på bensin? Det kanske inte känns helt längre heller.
Jag tror till och med att det var bildekaler för bakrutan.
Ja, det var det. Det var det. Jag tror inte jag hade börjat här då, men minnet lever kvar här. Men min favoritkampanj som Expressen gjort genom åren är nog den här stödupplagan 1991 som vi gjorde i Riga för den lettiska tidningen Diena. De förespråkade ju att landet skulle frigöra sig från Sovjet, och den röda armén försökte tysta tidningen. Och då gjorde Expressen en specialupplaga med liksom lettiska på första sidan, av vår Moskva-korrespondent Gunnar Johansson smugglade in 223 kilo special specialtryckta Expressen i gula geting i väskor när han flög Stockholm-Riga. Och sen spreds då de här tidningsbuntarna på gatorna för att kringgå censuren av Diana. Men det här är ju vackert, eller hur?
Ja, och här gör vi ju nytta och får effekt. Och apropå Gunnar Johansson, så den finaste kampanjen jag har sett Expressen genom alla år, det var ju när Gunnar var i Tjetjenien och bevakade konflikten där, och det hade slagit ner en granat, och han ser en pojke ligga med söndertrasade ben nästan direkt efter att det här har hänt, och den pojken hette då Misha, och det var inget kvar av benen. 8 år var han. Och Gunnar berättade historien om Misha, och och då blev Expressens läsare, jag tror det här var i mitten av 90-talet, så engagerade så att då samlade man in över 1 miljon kronor till Misha, så att han då kunde få inte bara proteser då, utan även de pengarna har sedan räckt för att byta ut de här proteserna 4 gånger. Jag vet att Gunnar nyligen talade med Misha, som nu är då...
Wow, efter alla år.
Ja, 35-40 år, och han jobbar som dataprogrammerare i Ryssland och har ett värdigt liv då. Han har ju kunnat lämnas åt sitt öde där naturligtvis, i kriget där.
Men en sak som jag tänkt på med den här Bergfeldt-debatten, kommer du ihåg att SVT-journalisten Fredrik Önnevall, han dömdes ju i högsta domstolen 2018 för människosmuggling, och han hade då smugglat in en pojke i samband med att han gjorde en serie som heter Fosterland. Jag skulle säga att det var inte hälften så mycket kritik mot honom i de egna leden som det nu är mot Carina Bergfeldt. Alltså varför blir folk mycket arga på Carina Bergfeldt för att hon har råkat vara på en tjejmiddag med Annie Lööf och samlat in 1 miljon till Svenska Afghanistan-kommittén? Varför är det värre än Fredrik Önnevalls då betydligt mer, skulle jag säga, påtagliga aktivism?
Avundsjuka enligt Jonas Sima, men det håller inte du med om.
Till viss del kanske det finns en avundsjuka att det gått snabbt för Carina Bergfeldt. Hon är liksom superstjärna, hon kom in för bara några år sedan. Hon får göra fantastiska dokumentärer, stor frihet, får ta över Skavlans plats på fredagskvällarna. Visst, det kan det vara lite avundsjuka, men det hade nog kunnat riktas även mot en man. Det har ju liksom, Jonas Sima var ju lite ute efter att det här var någon slags könsfråga, och riktigt så enkelt tror jag inte att det är.
Ja, jag tror också att det finns flera delar i just det fallet. Men när jag läste Johan Kroneman i Dagens Nyheter häromdagen, och vart han beklagade sig över Afghanistan-rapporteringen och skrev om allting som saknades i rapporteringen, vilket var typ exakt vad Magda Gad har skrivit om i 3 års tid och vad Therese Christiansson har skrivit om i flera år innan, då undrar man ju lite också när man ser vad andra på Twitter och som upprörs över detaljer i Magda Gads rapportering och skjuter in sig rätt hårt på någonting som hon har svarat i en chatt eller som rycks ur sitt sammanhang. Att det är klart att det här är ju 2 otroligt framgångsrika personer inom media. Det finns väl inga större i svenska medier just nu än Carina Bergfeldt på SVT och Magda Gad på Expressen.
Nej, men det är klart, visst, framgångsrika kvinnor sticker i ögonen. Det är inte en helt långsökt analys, det är det ju inte.
Ja, du kan ju läsa Johan Kroneman och springa även på honom på Stockholms mediatätaste fik kaffebar på Sankt Paulsgatan. Jag vet ju att Johan kommer från Nöjesguiden, och när jag läste den här texten vart han inte nämnde Magda Gad ens i en lång text om mediebevakningen av Afghanistan, och istället nämnde en journalist i Brasilien som han tyckte hade vad heter nu, gjort bra saker kring Afghanistan. Då kunde jag inte låta bli att tänka på de här tuntarna som på 70-talet förnekade ABBA och tyckte att det var liksom, inte ville nämna deras framgångar, och istället hade andra kräddiga band, och det var liksom fult att tycka att ABBA var bra. Det tycker jag är en gammal nöjesguiden en profil som Kronaman borde hålla sig för god för.
Ja. Men vi i kvällstidningen, vi är då vana vid kampanjer. Men kommer du ihåg 2015 när DN gjorde en kampanj också? Det stred ju faktiskt lite mot hur de brukar uppföra sig.
Vad var det? Mer kvalitetsjournalistik till övre medieklassen i Stockholm?
Jag delar där 100 kända svenskar från Avicii och Zlatan till alla tidiga statsministrar skrev under.
Vad delade de?
Ja, men vi kan väl höra kampanjfilmen med Jonas Gardell, Sanna Nilsen, Theodor Kalifatides och Lena Endre.
Vilket gäng!
Vi står upp.
För medmänsklighet och humanitet.
Vi tar avstånd.
Från alla former av hot, hat och rasism.
Grundläggande värden som vi länge tagit för givna är satt under press.
Grundläggande värden som vi länge tagit för givna är satta under press.
Det måste försvaras.
Det måste försvaras.
De måste försvaras.
De måste försvaras.
Vi står upp för medmänsklighet och humanitet.
Vi står upp för medmänsklighet och humanitet.
Vi tar avstånd från alla former av hat, hot och rasism.
Vi tar avstånd från alla former av hat, hot och rasism.
Kring alla människors
lika värde
finns inget utrymme
för kompromiss.
Det här är en grej som Expressen Aftonbladet hade kunnat göra. Det har gått ganska obemärkt förbi. Men det blev ju en väldig laddning när DN gjorde det. Och i den här liksom uppskruvade tonläget som var då, den här liksom historiska utmaningen för Sverige när det kom så många flyktingar på samma gång. Och allt som sägs i den här kampanjen är ju sånt som man skriver under på liksom vilken dag som helst. Det är ju fullständigt självklara utgångspunkter för en liberal tidning. Men det var också någonting med den här kampanjen som gjorde att den blev väldigt intimt förknippad med då migrationsfrågan. Och uppfattades då av en viss krets som ett tabubeläggande av att diskutera migrationspolitiken. Och jag tror faktiskt att det var här som den här liksom, det här faktiskt rätt vidriga DN-hatet i alternativmedierna och verkligen liksom tog fart på riktigt.
De var inte ensamma en kampanj då. Expressen hade Jag vill hjälpa. Och då var det vanliga människor över hela landet och även kända och okända. Vi hade på hela löpsedan och man kunde då skänka, och Aftonbladet hade också...
Vi hade ett samarbete med Röda Korset. Ja. Mm.
Aftonbladet hade också sin egen kampanj med någon liknande ord.
Men jag har faktiskt svårt att tänka att DN idag skulle göra den här typen av kampanj. Eller att det är liksom en helt annan tid nu. Det är ett helt annat läge för journalister. Det är mycket känsligare att göra den här typen av saker.
Ja, och då är det ändå bara 5-6 år sedan som Frida Boisen stod på Skandinaviums is med fullsatta läktare.
Ja, men Frida Boisen, hon var ju faktiskt något av vår kampanjdrottning när hon under 3 år var chefredaktör på GT. Hon gjorde ju kampanj efter kampanj, och det här var ju liksom den här stora hashtag-eran på något sätt. Hon hade Vote GBG, en folkomröstning om trängselskatten som ju blev jättestor snackis i Göteborg. Och så hade hon då den här Stoppa skotten. Och det var det du refererade till när hon stod på Skandinavium i samarbete med Frölunda Indians. Mm. Men så här lät det då under Stoppa skotten-kampanjen.
Flera människor har mördats, skjutit till döds, så någonting måste vi göra. Vi måste göra något för att stoppa skotten. Då startade vi kampanjen Stoppa skotten för att hitta positiva krafter, samla dem här i Göteborg. Frölunda Indians kontaktade oss och sa, kan vi inte göra någonting tillsammans? Självklart, sa vi. Så nu har vi bjudit hit alla unga gymnasieelever och studenter hit i Göteborg idag för att peppa dem och hitta ännu mer inspiration till positiva förebilder i en tid där kanske många upplever utanförskap.
Så vad är det man hoppas kunna uppnå?
Ja, vad vi hoppas kunna uppnå är att några helt enkelt, bara om en ungdom till väljer sportens härliga gemenskap och fantastiska förebilder och själv blir en förebild, ja, då har vi räddat någon ifrån att istället för att gå med i kriminella nätverk gå med i sportens underbara värld, och det vore ju fantastiskt.
Frida vann ju så här Inma. Priset för den här Vote GBG och fick väldigt mycket uppmärksamhet.
Men det har ju fortsatt skjutas i Biskopsgården även efter detta, och de kanske inte hockeyfans i första hand utan mer kanske fotbollssupportrar. Men det är klart att kampanjer generellt som är vällovliga syften, det är klart att det finns ju inget negativt i det, men det får ju inte ta överhanden.
Sen tänker jag att det här också var den här stora tiden när liksom sociala medier växte jättemycket och blev stort, och då blev det naturligt att testa det här och göra massa kampanjer, så att det har klingat av lite kanske inte är så konstigt. Men Frida, det är ju faktiskt fantastiskt med Frida Boisen. Hon har så många strängar på sin lyra, inte bara att driva kampanjer. Hon påbörjade ju faktiskt en karriär inom musiken innan hon blev journalist.
Ja, i det här mediakläget så hamnar jag också ibland på olika tillställningar med Frida Boisen. Det kan vara ett bröllop och även ibland mer sorgliga tillställningar, men ofta festliga händelser. Och då brukar Frida ofta ställa sig upp och sjunga en aria.
Ja, och hon är faktiskt den enda chefredaktör som har brustit ut i sång till Ingvar Oldsberg i Bingolotto med låten Saving All My Love For You. Det var ändå ett episkt ögonblick i mediehistorien. Men faktiskt redan 1995 så var hon Eurodisco-stjärna i gruppen Keys.
Jaha,
visste du det?
Det visste jag inte alls. Nej. Hur lät det då?
Nej, men vi kan väl spela Keys och önska trevlig helg och inte minst till Frida som spred massor av glädje och jävla anamma under sina år på Gator Expressen. Och glöm inte heller att nominera till Stora Journalistpriset. Det är dags nu och jag har hört från källor inifrån Bonnier-familjen att det blir en riktig gala i år. Hoppas vi blir bjudna, Magnus. Tack för idag, nu blir det Keys.
Ha det bra, tja! You could stay with me forever. Don't break my heart. Don't tell me lies. Just treat me nice. This is my life. This is my day. I wish you could stay with me forever. Don't break my heart. Don't tell me lies. Just treat me nice. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.